Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! 26 maj, avsnitt 5 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka.
Välkomna!
Vad har vi på agendan, mister Permabjörn? Eller får man säga så?
Nej, det tycker jag inte. Kortsiktigt kanske. Ja.
Vi är inga permabjörnar här inte.
Nej. Nej, men det är vi har mycket att prata om idag. Börs, makro, ränta, valuta. Lite indexförändringar på slutet.
Det är ju inte så att vi ser något gigantiskt ras, men vi ser ju absolut inget breakout på uppsidan heller.
Nej, precis. Det är väl risk reward tycker jag fortfarande är negativ i marknaden här om man blickar ut åtminstone 4 veckor, men skulle även kunna faktiskt bli en längre korrektion som behöver jobbas igenom in i augusti för den delen också.
Du, vi har faktiskt fullsmetat med grafer och saker att prata om. Jag tänkte, ska du summera lite kring vår eminenta gäst förra gången? Mikael Sarve, det var ju otroligt uppskattat vet jag. Både från oss men även från er lyssnare, så det var ju väldigt roligt. Du
absolut.
Hade bara några takes där.
Ja, först och främst kan man väl säga att jag rekommenderar att lyssna på avsnitt 4 om man vill höra hela utläggningen då. Men kort kan man väl säga summeringen av hans 40 minuter, om man drar ner det till en minut istället då, så är det att hans modeller som teamet bygger mycket av sin analys på indikerar att inflationen kan fortsätta överraska på uppsidan, eller bör fortsätta överraska på uppsidan kommande 2 månader. Och ganska kraftigt printar upp mot 6-7% i USA. Men att Powell kommer då också annonsera tapering i augusti vid Jackson Hole, som sedan inleds under hösten. På räntesidan ser en 10-åring upp mot 2% i slutet av året. Det känns ju som någon form av konsensus i marknaden generellt om man läser mycket analyser där ute. Och i en sådan miljö kommer också value fortsätta outperforma tillväxt under andra halvåret då. Gällande vinstutsikterna totalt sett då för bolagen tycker jag de ser mycket bra ut för andra halvåret, och vilket i sig kommer vara stödjande till börsen som helhet. Även om man då ser vissa bubbeltendenser i delar av marknaden nu då. Men det är först under 2022 som börs- och kreditspreadar kan få det tufft enligt Sarve då. Då ledande indikatorer globalt börjar rulla över under 2022. På kort sikt ser jag att det kan bli en något stökigare sommar på marknaderna. Och det är väl ungefär det vi är inne på också. Och inom valuta så ser han generellt sett en starkare dollar under året, och den svenska kronan ser de som övervärderad på dagens nivåer, så de säljer gärna kronor och köper dollar.
Spännande, vi ska prata lite dollargrafer sen. Jag har mer än radda och har gjort lite förändringar i min förvaltning. Men ska vi börja och prata lite börs? Det här med att vi är i en jäkla range. Det är en shopfest, och om vi blickar tillbaka lite så tror jag att det här kan bli liksom temat för resten av året. Men ska vi bara titta nu sen vi drog igång och började podda? Det var ju slutet av april, va?
Ja, 28 april kom ju första avsnittet. Och det är väl bara lite intressant att se hur börsen har handlat de dagarna. Första dagen hade vi minus 1% på OMX. Nästa om vi spelade in, början av maj då, 2,8% upp. Sen hade vi en minus, eller en plus 0,55.
Är det här så intrad, alltså de dagarna då vi
poddade? Ja, de dagarna, exakt. Och sen förra veckan vi spelade in, då hade vi minus 2,15. Så man får ju säga att vi är inne i en väldigt slagig period generellt, va?
Mm,
alltså, speciellt om man jämför med hur det såg ut i Q1.
Verkligen. Och det är ju ofta ett tecken på en trendvändning. Volatiliteten ökar vid liksom toppar och bottnar. Men om vi nu ska titta på hur det faktiskt har performat, så ser vi att OMX är ju i princip plus minus noll eller lite minus egentligen sen vi började dra. Och vad har vi annat? Om jag drog fram en graf här med liksom lite andra tillgångar som jag dels äger i förvaltningen och saker som har varit leading tidigare och sådär. Och då kan vi se att small cap är ner 4% under den perioden.
Mm.
Nasdaq är ner 2%. Koppar har egentligen tappat hela sin uppgång och är plus minus noll nu. Vi kan se att saker som energi som var upp väldigt mycket har tappat ganska mycket. Det som har presterat bäst i min bok, guld.
Mm.
Nummer två tror jag, inte i rent procentuell utveckling, men det andra som har presterat riktigt bra, det är positionen i amerikanska tioåringen, det vill säga räntor ner. Yen har börjat stärkas. Så om jag bara kollar på den här liksom, performance snapshoten nu, så säger det ju mig att risk-off-tillgångar har bottnat och faktiskt börjar gå upp, medans risk-on-tillgångar har toppat och faktiskt börjar gå ner.
Mm. Ja, vi har varit inne på, det sa vi redan i första avsnittet, att vi var inne på att ha en defensiv hållning här i närtid. Och tittar man på rent enskilda aktier då, som jag handlar, medan du mer handlar sektorer, om man säger så då, och tillgångsklasser. Så att jag har ju varit ägt mycket AstraZeneca, Essity och den typen av bolag, Telia. Både Essity och Astra är upp 8% på en månad och börsen är flat. Telia upp 7% på en månad, börsen är flat. Så att det har helt klart varit rätt läge att ligga på dem. Sen ska man ju komma ihåg nu att nu har vi haft en ganska kraftig outperformance inom defensivt också då. Så att det är ju inte omöjligt jag tror ju, får vi ett risk-off som vi fortfarande tror då, så kommer ju de fortsätta relativt att performa. Men i absoluta tal är det inte helt nödvändigt att de måste stärka så mycket härifrån, kan jag tycka.
Nej.
Tycker de börjar se lite liksom toppish ut.
Mm.
På kort sikt.
Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Om man tittar bort USA, så ser vi också de flödena mot till exempel XLP-sektorn, som är en klassisk defensiv sektor. Nu har jag framför mig på skärmen en bild som jag tweetade ut här i morse, och det är ju den där bilden som har hängt med här ett par poddar. Det vill säga small cap och micro cap sektor ETF-er. Och vad vi ser nu är att rangen bara fortsätter. Nu är vi alltså inne på tredje månaden av sidledeshandel.
Mm.
Och det är klart att...
Det är en konsolidering i tid vi ser. Och ja, att det inte kommer någon brott på nedsidan.
Nej, det vore ju jättebullish, såklart. Ja.
Det är ju samma som OMX då, eller Europa i helhet. Kan man säga.
Mitt bett är ju inte det. Jag tror att vi bryter ner härifrån. Mm. Men liksom, det är klart, konsolidering kan ske liksom via tid eller via pris. Det är ändå tycker man ska liksom göra sig bekväm med, det är att vi behöver ju kanske inte heller liksom ta hela positionen eller positionera oss för det här utbrytet innan vi faktiskt ser vad de här indikatorerna gör.
Så är det.
Så har jag försökt att jobba.
Det är ju överallt man tittar, både i de här ETF-erna, small, micro cap, eller på Europa, USA, Sverige, så finns det ju väldigt tydliga bottnar. Som har ju varit ner och testat den 3-4 gånger på samtliga index egentligen.
Stämmer.
Så att det är ju verkligen värt att bevaka de bottnarna. Men annars tycker jag det är intressant att se, som i måndags exempelvis. Vi hade den lägsta omsättningen på amerikanska börsen på hela året. Så att det är liksom, det är inte så att någon gör så mycket heller. Jag menar, det var en positiv dag i måndags, vi gled uppåt, men det är ju volymen är ju helt obefintlig.
Mm.
Vilket är liksom att det är ingen som har någon riktig conviction vart det ska. Det är lite det man känner i marknaden här.
Kolla på veckostaplarna här i OMX sen vi drog igång och podda. Det är bara sidled.
Bara sidled, ja.
Det är upp och ner och mot slutet så är det faktiskt ett par rejäla svansar på nedsidan. Men det stänger liksom extremt och det blir tajtare och tajtare och efter sån här tight konsolidering så ska det ske ett volatilitetsutbrott.
Ja,
det är så det funkar.
Nej, det har inte hänt någonting på månaden. Vi kunde lika gärna ha kört första avsnittet idag.
Du, S&P då, lite samma där, sitter och kollar på. Jag tycker även den liksom har, om vi kollar på veckografen, har en, nu är, jag tycker ju kanske att stöd och motstånd bör bestämma över trendlinjer. Men om vi har ett motstånd som försvaras och dessutom nu trendlinjen börjar att antastas här. Veckostängning här, skulle vi vara under den trendlinjen. Ser väl ännu sämre ut på Nasdaq skulle jag säga. Det som är, nu har vi faktiskt fyra, vad är det, hur många dagar är det kvar av den här veckan? Det är tre handelsdagar här. Och så har vi 31 nästa vecka. Men det är ju så att månadsstängningar...
Den är dessutom en röd dag i UK och USA.
Så är det,
på måndag.
Så att sista handelsdagen är på fredag, ja. I Sverige kommer att handlas även måndag. Men då får vi alltså nya månadsstaplar. Det är dit jag vill komma.
Oh,
och längre tidshorisonter styr alltid över kortare tidshorisonter, ja, enligt mig. Nu har vi alltså på veckobasis brutit under. Får vi nu även en månadsstängning som ser så att säga dålig ut, då är det... Ja, då är det ytterligare olja på brasan.
Ja, nej, men och tittar man på veckografer då, så kan vi bara konstatera att vi har i Europa då, i början av veckan, vi var inne på det förra podden, att vi skulle ha en bull trap på uppsidan i samband med lösen eller strax därefter. Vi fick nya highs i Europa igår på tisdagen, men vände ner under utbrottsnivåerna mot close igen, så är det en liten failure high där. Så de som köpte tungt i Europa direkt på öppning låg i minus 0,5% eller någonting direkt mot stängning. Och tittar vi i veckostaplarna så ser vi negativa divergenser både i USA, OMX, Europa, det vill säga att uppgången, den sista liksom skjutsen vi har haft, tappar momentum jämfört med när vi var här senast för ungefär en månad sedan. Och då är frågan, den stora frågan är ju om nu det är så att, som vi är inne på, att value tappar kraft, långräntorna rullar över och så som jag pratade om, så är det ju så att flödena måste in i tech igen för att inte få en större korrektion på S&P. Jag kan fortfarande tycka rent tekniskt att S&P och Europa och Sverige borde kunna rekylera ner till liksom 38% Fibonacci-nivån, vilket är en helt sund reaktion i en sån här stark uppgång som vi har haft. Det skulle, alltså om man mäter från när faktiskt vaccinmåndagen där i november, om det är den liksom value trade, om man kikar specifikt, då har vi OMX i så fall på 2062. Och vi har ett Eurostox 50 på 3620. Och vi har en DAX nere på 14 000 blankt och ett S&P nere på 38,50. Det är ju att laborera. Man kan låta väldigt bäsad om man tror att det ska ner 8-10% härifrån, men det är ju en helt normal korrektion i den starka liksom uppgången som vi har haft. Och vilket inte alls är speciellt, varken ovanligt eller någonting man ska vara liksom väldigt nervös över. Jag tycker det vore väldigt sunt om vi får det, för då kommer vi samla ny kraft för en vidare uppgång. Men om jag tittar och tror att det finns liksom, uppsidan härifrån är väldigt begränsad på kort sikt och jag ser 8-10% på nedsidan, ja, då blir fortfarande risk-rewarden kommande liksom, 1-3 månader i min bok negativ.
Just det.
Och för faktum är att även om vi glider upp nu, om vi inte får ett breakdown den här veckan som, ja, jag tror dock mest är en tidsfråga, eller i nästa vecka, utan vi glider uppåt igen och fortsätter upp 2-3%, det kommer ju fortfarande vara negativa divergenser i veckodiagrammen, även om vi står 3% högre. Det är så enda som kan få bort dem, så att säga, det är om du får se en väldigt stark impuls in kommande 2-3 veckor inom value-segmentet. Där kommer en starka köpare och få hastiga impulser på uppsidan. Jag har lite svårt att se det med tanke på hur alla snackar value, alla snackar inflation, det är valuebolag man ska äga, folk har viktat om, många har viktat upp i Europa nu sista 1-2 veckorna. jag ser inte riktigt att liksom den traden ska komma att du får en stark 6-7% i närtid. Liksom.
Hur ofta blir det melt-up när det pratas om melt-up?
Inte så där jätteofta. Sen kan man ju undra, har vi inte också haft en melt-up?
Jag tycker ju det.
Råvaror som timmer och så här som är 500%, är inte det en melt-up?
Ja,
liksom?
Ja, eller boomer trades and value trades. Det som är, om vi nu ska få en melt-up, om jag ska ställa mig på bullsidan här och ta på mig de glasögonen, då ska ju dollarn bryta ner genom alla viktiga stöd.
Ja.
Och energi ska fortsätta upp. Och det är väl egentligen, om jag tittar överlag, så är det väl egentligen de två sakerna som fortfarande ser, som talar för bullscenariot, utöver att index är, har inte brutit ner då. Men både du och jag sitter ju och kollar på dollarn nu.
Ja, och jag skulle nog vara mer negativ, eller jag skulle vara negativ till dollarn om det inte var så att vi redan har fallit, ska vi se hur många veckor blir det här då, 7-8 veckor i rad på dollarindex, och vi är nere i översålda nivåer i så här weekly stochastic momentum indikator. Vi är nere i runt, alltså i tidsspann i alla fall, där vi bör ha en botten. Sen kan du alltid få en fake på nedsidan, det bryter ner genom de här viktiga stöden och du vänder upp igen då. Det är framförallt den 89-nivån på dollarindex.
Mm. Det är ju det där gigantiska stödet som agerade motstånd i drygt 10 år och sen nu har agerat stöd i ganska många år. Då.
Ja, så att jag skulle tro ändå att vi, det vi har pratat om, att vi får en så att säga en reaktion, en motreaktion på uppsidan kommande veckor eller kommande 2 månader för den delen också.
Motsvarande nivå i euro-dollar då, det är ju runt 1,22 här där vi är nu.
Och den där ser också toppish ut, lite negativa divergenser och...
Min valutakorg har ju fram tills faktiskt nu i dagarna varit lång eurodollar, kort yen, dollar, alltså lång yen mot dollar, men kort USDJP i det paret, och sen nu mot slutet lång USD mot SEK. Men det är nu först faktiskt den här veckan som jag vänder hela den euro-dollar-positionen då.
Intressant.
Ja, men återigen, det här skulle ju tala emot det som vi säger om vi nu får en kraftigt bryt ner i de olika dollarparen. Energi nämnde vi också. Oljan, crude Brent hamrar på 70. Det skulle ju vara bullish om vi bryter över där. Absolut. Har kvar en liten exponering i det.
Indexmässigt kan man ju säga att vi har ju faktiskt inte på något sätt brytit ner ännu. Det är ju snarare så att vi hovrar kring all time high nivåer, framförallt i Europa och i Sverige då. Men det är ju återigen då, är det ju de här veckostaplans lägsta nivåer, typ 21,88 på OMX är ju en nivå som vi har testat av 5 gånger. Och där har vi ju liksom de viktiga att hålla koll på. Så det är klart, vill man inte plocka på skydd och vara bearish redan nu så kan man ju agera på ett sånt nedställ. Men det är några procent ner dit, ska man ju komma ihåg.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi tog, jag la upp några grafer här i morse. Amerikanska 10-åringen och tyska 10-åringen. Som jag sa i början av avsnittet, så amerikanska 10-åringen, det vill säga långa positionen i den, ett bett på att räntor går ner. Det har varit en vinnande position för mig här ett par veckor. Det som avvek, som vi pratade om förra veckan med Mikael Sarve, var att tyska 10-åringen gjorde nya högsta och var på väg upp mot nollan och var ganska nära. Nu har den vänt ner.
Ja, där fick du smisk.
Vad sa du?
Där fick du lite smisk på fingrarna.
Ja, eller jag vet inte. Jag var inte positionerad i
det. Nej, sant.
Men däremot så liksom ska vi tolka det nu som att om vi drar den nivån vi tittade på var minus 0,19.
Ja.
Det var alltså förra topparna från januari, eller egentligen slutet av 2019 och början av 2020. Och nu tog vi faktiskt och vände ner där.
Mm.
Så att om vi nu har amerikansk 10-åring som sjunker i ränta, om nu tyska 10-åringen börjar sjunka, och just det som du sa, och det här är ingen, det är ingen bash på någon, men jag ser nu flertalet hus på stan som har varit liksom överviktade mot tech i år och därför missat energi, de har missat finans, de har missat value-traden som nu i maj börjar vikta över mot value-traden.
Ja, det slår ju nästan aldrig fel.
Nej, samtidigt som alla pratar inflation nu,
ja.
Samtidigt som liksom breda råvaruindex DBC tycker jag ser ut att vända ner.
Ja.
Så nu är ju diskussionen tillväxt versus värde. Nu är det ingen som pratar, tycker jag, om ett större risk-off-scenario.
Nej, och tittar man på inflationsförväntningarna de sista två veckorna i USA, femåriga, så är ju de faktiskt ner 11%. Vilket är intressant, och det är ändå efter den här inflationssiffran vi har fått och sådär. Så att, och positioneringen inom räntemarknaden är ju väldigt extrem med synen att räntorna ska högre. Så att det, jag kan ju också tänka mig att räntorna i och för sig att det ska högre under hösten, men att vi kan komma in i en period nu där vi ser en liten utrensning av positioneringen, vilket skulle då göra att långräntorna kommer ner, kan komma ner i ett eventuellt risk-off då, som vi fortfarande spekulerar i, kan komma ner ganska kraftigt, ner på 1,30-1,20 i värsta fall, kanske 1,15-1,20 i värsta fall då, på amerikansk 10-åring. Och det skulle ju vara väldigt tufft för hela reflations- och value-traden och framförallt då banker. Och jag la upp en graf på det där häromdagen med korrelationen mellan alla cykliska index och den amerikanska 10-åringen. OMX, Eurostock Cyclical Index, S&P Value och DAX. Och tittar man hur det har handlat sen i botten i mars förra året, så är ju de här, det är ju som ett tillgångsslag. De handlar ju hand i hand på daglig basis mer eller mindre. Och börjar vi se nu, skulle 10-åringen bryta igenom 1,53 som är en viktig stödnivå där.
För mig, den stora är ju 1,4.
Ja, 1,4 och den är längre ner.
Alla
ja,
tittar på.
Ja, exakt. Nej, men det är klart att då får du väldigt tufft för den delen av börsen. Och då är frågan, ska med tanke på hur bäsat sentiment det är inom tech. Vi har ju största utflödena i tech på 30 månader hade vi förra månaden exempelvis. Och då måste Nasdaq, om man tittar till USA, då måste Nasdaq ta över ledarrollen ganska ordentligt. Det är väl ungefär 23-25% tror jag av S&P som består av tech.
Mm.
Och då måste de outperforma kraftigt kommande månaden, om vi nu får det här risk-offet då. För annars så kommer de, gör de inte det, så kommer även S&P kunna sätta sig en 8-10%.
Ja, och då får man liksom value mot sig också.
Exakt. Det är det som är hela grejen.
Ja, och den där grafen då på utflödena där, det där är ju rätt intressant. För passiva flöden har ju varit en driver för tech så länge.
Mm.
Så det jobbiga för tech och tillväxt blir ju nu om de här passiva flödena jobbar emot den.
Ja, visst, det är så.
För tänk hela komplexet där ute som egentligen bara liksom handlar på pris.
Ja, vi har ju en, jag tänkte avsluta med det, men MSCI kör ju alla sina stora indexförändringar i morgon torsdag, det vill säga samma dag som det här avsnittet kommer ut. Så att stängningskålen i aktierna vill man inte missa på torsdagen alltså. Och där tittar man på de smart beta ETF-erna som följer MSCI, så har vi en som heter exempelvis MSCI US Momentum Factor ETF. Jag behöver inte nämna alla namnen, men det är $16 miljarder i den smart beta-produkten. Och de kommer, en smart beta fungerar ju så, de screenar ju sektorer och bolag på månadsbasis och på kvartalsbasis, och så köper du in de som har gått starkast och säljer de som går svagast, och så gör du en sån rebalansering. Antingen kan du göra det per halvår, per kvartal eller per månad, beror på lite hur ETF:en är uppbyggd, eller smart betan.
Momentum prisstrategi.
Ja, men den här jag tittade på nu då, den, det är alltså 16 miljarder dollar, och den kommer göra en förändring motsvarande närmare 70% av innehaven kring closen då på torsdagen. Och det som händer där, det är bankerna har ju gått starkt. Så den här ETFen då viktar upp banker från 1,6% till 33,4%.
Oj.
Det är liksom brutalt. De kommer vikta ner tech från 40% till 17%. Och det är väl de två riktigt stora förändringarna. Healthcare kommer de vikta ner från 13 till 5 och industrials upp från 8,5 till 14. Så att det kommer bli väldigt stora flöden här kommande, speciellt när USA också är stängt då på måndagen. Så torsdag och fredag kommer det bli hög volym på de flesta börser.
Så om man säger passiva strategier gör ungefär det som aktiva förvaltare har gjort de här senaste veckorna då?
Ja, de kommer ju lite efter. Ja. Och det är därför som vi också ser trender i marknaden senaste åren. Smart beta är en produkt som har växt otroligt de sista 7 åren, framförallt de sista 5 åren. Så trender i marknaden på både upp- och nedsidan i enskilda sektorer är ju ofta längre nu än vad det var när man började i den här branschen för 10 år sedan. För då fanns inte de här som kommer och trycker det här sista. Liksom. Man trodde om en grej skulle bryta ner och sen står det kvar ett par månader till. Liksom. Och det jag tycker man det är lite den metodiken i marknaden nu. Så här års, höll jag på att säga.
Prata lite ratios. Jag tycker alltid att det är jobbigt och stå utanför. Vi får ju liksom ganska mycket frågor om så här, jag sitter på cash och jag är rädd att missa uppgången nu och sådär. Något som brukar hjälpa mig, det är att falla tillbaka på okej, om breda index inte visar några enkla signaler eller rangear, det är att försöka liksom titta på andra pristillgångar och framförallt på relativa priser.
Ja.
Och ratios.
Ja.
Och en intressant ratio som jag tror vi tog upp om det var avsnitt 1 eller 2, jag kommer inte ihåg, men det är ju guld-koppar-ration. Som jag nämnde så har ju guld varit en vinnare här senaste veckorna, och det kan vi även se i den relationen. Guld-koppar-ration vänder upp vid 400, och det är alltså en nivå som har varit intressant historiskt. En nivå där den här relationen har vänt. Och det tenderar ju att vara flöden mot en, man säger, safe haven, guld kontra en risk-on-tillgång koppar.
Och den kopparn är intressant, för den har ju faktiskt vänt ner ganska ordentligt nu tillsammans med många andra riktiga risk-on-tillgångar då.
Stämmer.
Och man har väl aldrig hört så många prata koppar senaste månaden som man har gjort sen man började. Liksom.
Nej,
jag började titta alla på koppar.
Och det är ju fine, för koppar har ju varit en av de största vinnarna i boken.
Absolut.
Men det intressanta blir nu när de här flödena vänder. Här är ett annat exempel på det, fast vi tar det i andra tillgångar. Och det är den här bonds mot small cap, TLT versus small cap ratio.
Ja.
Och den ser vi att även om small cap handlas sidledes när vi tittade på den individuellt, så ser vi att den här ration fortsätter uppåt. När flöden går från small cap till bonds, kan vi historiskt dra någon slutsats av det? Ja, det brukar ju inte kanske vara ett läge där det blir melt up. Snarare det motsatta, va?
Ja, det känns lite så, va?
Återigen, det här kan ju liksom, det är ju ingen helig graal, det är inte binärt 1 eller 0, men vi lägger liksom pusselbitarna. Utöver den här pusselbiten då, så är det även den där XLP mot Spiden, det vill säga Consumer Staples mot S&P 500 relativ ratio. som har brutit egentligen, skulle jag säga. Vi har studsat på 2007 botten i den ration. Och nu har vi även tagit oss upp, om man tittar på en lite mer utzoomad vis, så har vi brutit det momentumet som har gällt här egentligen sen covid-botten. Jag tror fortfarande det är 17-nivån i den relationen, och ni kan hitta den, jag kommer lägga upp den sen då. Jag tror fortfarande det är den som blir en liksom direkt avgörande då. Men det är ytterligare tecken under huven på att flöden, även om de på indexnivå liksom rangear, att det går mot safe havens.
Ja, det ser man ju. Tittar du på sektorer i Europa, en av de stora förlorarna de sista 1-2 veckorna, det är ju basic resources som var den stora vinnaren tidigare. Ren reflationstrade, råvaror upp. Och där det blir extra intressant nu att se om vi faktiskt får den här impulsen i dollarn som vi ändå ser framför oss kommande 4-6 veckorna. För att korrelationen dollar mot råvaror, kan man titta på någon bredare som Bloomberg Commodity Index eller liknande, den är ju väldigt välkorrelerad. Starkare dollar, lägre råvaror har i sin tur en väldigt stark korrelation med långräntan i sig då. Så då backar hela den här reflationstraden, value-traden, ungefär samtidigt som alla har kommit in i den då. Vilket inte vore första gången det skulle hända här.
Nej, och det betyder ju inte att den är över.
Nej, men
den kan ju få en
paus.
Större rekyl ner.
Och absolut.
Om vi tar den här DBC-grafen igen, jag tycker den är så otroligt talande. Det är ju månadsticker, och nu är det alltså tredje testet på 5 år av den här 18-nivån som tidigare var ett stöd som höll i typ 10 år. Det här är ju liksom teknisk analys 101 om vi får en vändning här. Så håll koll på den. Månadsgrafen har börjat göra en rätt ful vändning.
Men det känns det som vi kunde få 2-3 månader ner på den där och sen vänder upp igen. Jag tycker inte det vore helt. Men jag tror att positioneringen i marknaden måste ställas ut lite. Därför jag tycker att det börjar bli ganska extremt på sina håll i marknaden. Det är en intressant... Och det var ju samma Sarve också i inflationskampet. Och det är ju väldigt få som inte pratar inflation. Oavsett vilka medier man lyssnar på eller vilken tidning man läser, så är det ju inflation på, det är det enda man hör om. Bara det i sig gör ju att man blir lite contrarian. Liksom.
Ja, snart skriver de väl om det är Saltsjöbladet liksom.
Ja, exakt. Ja. Eller det andra i snitt liksom. Så hedgar emot den kommande inflationen.
Nej, men, tror det... Barrons hade en stor framsida på det. Och det är, jag vet att vi har pratat om det innan. Economist har varit riktigt fina contrarian-signaler på olika liksom, tillgångar.
Ja.
En framsida på Barrons att inflationen är här. Ja, skulle passa rätt bra. Det, i sig är det ju ingenting. Men om vi lägger på allt det här vi har radat upp
exakt.
Nu så är det en bra... temperatur på sentimentet.
Ja, i så fall så är det ju möjligtvis lite peak reflation trade här nu då. I så fall.
Exakt.
En som är inte, som är fortfarande i deflationskampet då, vilket är väldigt få då. Men jag lyssnade på David Rosenberg i Macro Voices i fredagens avsnitt. Väl värt att lyssna på tycker jag. För det är inte så många som är inne i det, på det spåret längre. Men han menar ju att inflationspucken som han också ser då kommande månader som Sarve var inne på kommer fade ut ganska kraftigt. Då liksom, när ekonomin öppnar upp igen och du får igång industrierna på riktigt, så kommer utbudet framförallt av varor och tjänster öka massivt igen då, vilket är då nedåt pressande på inflationen. Han tyckte löneinflationen tycker han inte man ska oroa sig för med tanke på så länge produktiviteten fortsätter vara hög. Och han menar på att det finns ju en anledning till att det heter value trade, därför att det är en trade du lägger på, kanske kan funka ett helt år, det kan funka ett halvt år, men det är en trade du kör från tid till annan. Och han är helt inne på att det som kommer komma tillbaka på längre sikt igen då, när världen går tillbaka till sin normala lunk med hög skuldsättning, låga räntor, är ju tillväxttraden då.
Jag lyssnade på den också. Jag tyckte den var bra, framförallt så liksom, som du säger, det är svårt att hitta några i det campet. Jag vet att de har liksom sökt med ljus och lykta. Det jag bara vill lägga till där, nu, då hamnar vi återigen i den här liksom, okej, värde eller tillväxt. jag tror ju inte att tech kommer gå upp jättemycket om nu räntor vänder ner kraftigt härifrån. Det ser jag som risk-off för hela marknaden. Jag tycker fortfarande att det är för få som pratar om det scenariot. Det är återigen i det här value eller tillväxt. Och får vi en rekyl så är det en rekyl liksom nu ett par veckor om året. Nej.
Nej, jag tror faktiskt
jag tycker att det ligger något större i korten. Vi vet ju inte det ännu, men...
Nej, jag tror faktiskt att andra halvåret 2021 kommer bestå av mer stockpicking i både inom det vi kallar för value och inom tillväxt än att köra de här breda callsen som har varit hittills. För faktum är att det har varit så stora... Att det har varit helt flödesdrivet. Jag tror att det... under andra halvåret kommer även för values del komma ner till stockpicking för riktig outperformance och inom tech med. För jag menar, jag har ju köpt in en del nordiska tillväxtbolag de sista 2 veckorna, men det är ju sådana här som har kommit ner upp mot 50% på 3 månader från high. Så det är klart, då blir jag ju lite kontrarien av den rörelsen, så vidare inte har hänt någon katastrofalt i själva bolaget. Men har inte gjort det och rörelsen och flöden har pressat ner aktien, då blir jag contrarian. Och då köper jag in, som jag gjort i det här fallet, kanske en tredjedel av det jag egentligen vill äga om man ser till helåret. Och jag har ju gått, många av de här är upp 10-15% nu på två veckor. Men jag tar ju inte, man skulle ju kunna vara lockad att ta hem den vinsten, men tanken från början är ju att jag skulle bygga på den på eventuell generell risk-off i marknaden. Så att jag behåller dem faktiskt och sen kommer jag plocka på mig under sommaren här lite mer value-bolag också. Då. Så jag tror portföljen kommer se ganska blandad ut då. Men det blir mer av stockpicking-karaktär än rent liksom sektor-call.
Ja, 2004-2010, range år, jobbiga år för long only, frustrerande år. Åren efter det så började liksom större bullmarknaden. Jag tycker fortfarande den tesen håller.
Ja, för det blir intressant att se. Skulle vi komma ner till, säg 2000-nivån på OMX i sommar här, då är det ju så att det är ju inte helt otänkbart att vi stänger år på 2300 egentligen. Men det är en uppgång på typ 15% sen sommarbotten då. En riktigt stark uppgång för andra halvåret i så fall. Och framförallt under hösten den borde kunna ta fart. Men det gör ju att vi var ju där i april också för den delen. Så att då får du rätt i att du tror att börserna har toppat och att det blir mer av ett range för dem.
Du börjar närma sig slutet här, men du hade lite indexförändringar där som du hade kikat på. Brukar vara populärt.
Ja, lyssnarna. Och det, vi pratade om det för några avsnitt sedan. De här, det är MSCI då, som jag nämnde tidigare också, som implementerar och gör alla sina förändringar i sina globala index på close idag då, om man säger att det är torsdag då. Och det som kommer för bara en upprepning då, vad vi sa för 2 avsnitt sedan. Det som kommer komma in i large cap på mid large cap i Sverige, det är Embracer, Sinch och Volvo A. Där kommer ju dock också Sinch och Embracer kommer ju ut ur small cap då, men nettoförändringen tros vara positiv då. Så att borde vara köpflöden i Embracer, Sinch imorgon på close. Och den jag highlightade lite tidigare, det är ju den här...
Ska vi säga bara att då är det ju morgon, alltså då blir det när det här släpps.
Ja, torsdagen.
Ja,
exakt. Och en annan som kan vara intressant att hålla koll på, det är Lundbeck då, den danska läkemedelsjätten som exkluderas ur large cap med tanke på att den har gått så pass dåligt då. Men den kan ju vara en att kika på om den trycks ner lite på closen. Sen är ju många av de här flödena är ju redan frontade därför att det har varit ute i marknaden i några veckors tid, så att ibland blir det ju inte de man tror. Det kan bli ett omvänt flöde för den delen också. Och tittar vi nästa vecka då på close den 31 maj, vad har vi då? Det är måndag va? Måndag.
Stämmer.
Ja. Då har vi förändringen i Stockholm Benchmark Index då. Och kommer också ha viss påverkan på en hel del aktier. De som inkluderas i Stockholm Benchmark Index, det är Latour, Nordnet, SSAB, B-aktien då, Fingerprint, Adnode, Bonava, Hemnet, IPC och Etrion. Och ut åker Industrivärden A, Stora Enso, Betsson, Academedia och Attendo. Och tittar man på days to cover, alltså hur mycket volym det är som ska gå i respektive aktier. Så på inflöden så är det framförallt Latour och Nordnet som har 23 respektive 22 days to cover. Men framförallt då Adnode som kan vara lite mer illikvid, och det är 43 dagars days to cover. Och på ut då så har vi Stora Enso då med 36 dagars volym då, som ska ut, och Attendo med 39 dagar som är de stora då. Så att både stängningskålen i dag torsdag då och även stängningskålen på måndag kommer vara högre volymer på börsen generellt kan man säga.
Snyggt, tack för det. Veckostängning för candlesticks, månadsstängning för candlesticks, återupprepar omallokeringarna i min bok då. Jag fortfarande bett på att räntor går ner via amerikanska tioåringen. Tagit in mycket mer dollar, vänt hela long euro dollar till kort, plockar in VIX i första gången nettokort sen vi drog igång här, 20% av boken. Så ja, vi får se hur det går.
Men, ja, och man framförallt då på indexnivå hålla koll på de här veckolägsta nivåerna vi har haft senaste veckan.
Exakt, exakt.
Bryter vi under där, då kan det absolut bli lite mer risk off då.
Ja, men du, ska vi summera så? Tackar för
det. Jag tycker det. Ja, ja, grymt. Jättebra.
Kör vi.
Tja. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.